Okej, då är det... Var fasen är vi någonstans? Nu ska vi se, vi är på... Såklart har jag inte koll på det, vet du. Det är som allt annat här. Nu ska vi se... 29. Avsnitt 29. En specialare av rang, vill jag lova. Med mig, Aron. Som kör solo. Jag var tvungen att få ventilera lite kring de här två spelen som jag har tuggat mig igenom här på senaste veckan. Neon Cab och Grid. Och så har jag också haft möjligheten då att till slut få med min kära son Malcolm som ska berätta lite kort om NBA 2K20. Som han har reflekterat över tillsammans med mig här. Men... vi kör solo idag just på grund av att det har varit sjukdomar och frånvaro och vi har grejer som är på gång framöver. Så att det, där vill vi lägga fokus på just det andra spel. Så att ja, då blir det jag. Inga konstigheter. Så det blir lite kortare variant idag, men det är inte helt fel. Det är ju söndag. I vilket fall, Grid. Det är ju... ett spel. Jag har ju spelat ungefär 6-7 timmar av Grid nu och kommit fram till att det blir ju inte så mycket mer av det goda. För dig som inte har spelat Grid så är ju det ett spel från Codemasters, en studio som numera slänger ut spel från höger till vänster. Jag tror att de i år bara har slängt ut 2 eller 3 titlar, F1, Grid och även Dirt Rally. Om det heter Dirt Rally, det är frågan. Men det är ett i Dirt-serien helt enkelt. Och Grid är ju... det har ju varit i mitt tycke en innovatör, den här bilserien som kom ut under 7:e generationen på 360 och PS3. Där Codemasters satte den här rewind-mekaniken på kartan, så vet jag väl minnas. Så att första Grid spelade ganska mycket, ett arkadigt racing-spel. Med just möjligheten av att kunna pausa när det går riktigt, riktigt dåligt. Och sen spola tillbaka och så köra igen. Och även här så finns ju den funktionen. Men den finns ju i många racingspel idag. Inte minst Forza Horizon-serien eller Forza Motorsport. Om inte jag har glömt... eller ja, osäker, men Forza Horizon, där ligger den i alla fall med. Och det är ju supertacksam mekanik. Och det är ju super... superpraktiskt att kunna använda den på det sättet också. En grej som jag minns dock att jag gillade med Grid, det var ju fysiken. Det vill säga att när jag krockar in i en riktigt, riktigt, alltså en hård vägg i extremt hög hastighet, så var Grid utmärkte sig för att krockarna såg väldigt realistiska ut. Och att man kunde sitta och titta på replays och titta på en krock och när plåten knycklades till och däcken flög till höger och vänster, upp och ner. Och det finns ju lite kvar även här i den här, om vi kan kalla det en reboot. För det heter ju inte något annat än Grid, det som har kommit till PC och PS4 och Xbox One. Men problemet som jag ser med just den funktionen som är, det är kul att se snygga saker gå sönder på skärmen i högupplöst grafik. Det går inte riktigt att göra här, så kör jag rakt in i en vägg i Grid. Ja, då går ju bilen kaputt såklart. Och så har jag möjlighet att rewinda då för att starta från utvald plats tidigare i racet. Men jag kan inte liksom vinkla kameran, kolla runt, slow motion-effekter och få se det här spektaklet ske framför mig. Nej, och det är skitskumt. Jag kan inte heller hitta någon replay-funktion där jag kan göra det. Utan jag får bara acceptera. Och är det så att jag spelar igenom hela loppet och klarar ett race... ja, men då kan jag inte... och då titta på en replay så att säga. Då visar den ju bara versionen där jag har tagit mig förbi och inte krockat. Så den visar ju inte att jag krockar och rewindar och sen tar mig vidare på banan för att vinna loppet. Alltså att det... petitess kanske för många, men för mig var det ju en av de stora roliga grejerna med Grid. Det nya med Grid som har släppts i år, det är ju att de har AI-förare som blir riktigt förbannade om du sätter dem på plats. Om du kanske prejar in dem mot väggen eller... ja, jag tror att det är ofta så att du behöver komma i kontakt med dem. Du rammar dem från sidan, bakifrån eller framifrån eller hur du än gör. Och när du gör det, då blir de rödmarkerade. Och så säger kommentatorn, eller din speaker då, säger någonting i stil med att ja, nu får du akta dig. För nu har det gått för långt här. Så att ta det bara lugnt och liksom ride out this one. Och så ska det nog gå bra. Så att visst, kommer de där i närheten, då kommer de ju försöka ramma en lite mer. Och det finns någonting initialt med mina första nemesis, som det kallas, ett nemesis-system. Att se den i backspegeln, den här röda markeringen ovanför bilen som ligger 2 meter bakom. Och man försöker ta sig in mot en kurva i 180 knyck. Det är klart, ja, där ligger någonting. Lite adrenalin, men det är ju långt ifrån det här adrenalinet som jag vill ha av ett bra racingspel. Och jag tror att det är det som är... Alltså, vad ska man mer säga om Grid? Det är massa banor. Det är liksom ingen open world. Utan det är massa banor. Det finns 5 eller 6 olika kategorier där jag kan tävla i ett 10 eller 20-tal, tror jag, lopp per kategori. Genom att vinna lopp så tjänar mer pengar. Genom att tjäna mer pengar kan jag låsa upp eller köpa bilar för större event då. Och när jag har klarat 4 kategorier, tror jag, då blir jag inbjuden till något större, stort grid-event så att säga. Så långt har inte jag kommit. Så att det är klart, det finns mycket racing här för pengarna. Men jag är orolig över att det blir ganska mycket... Det blir monotont efter ett tag. Och än så länge, efter 6-7 timmar, har det här Nemesis-systemet inte riktigt imponerat på mig. Och det är väl det jag vill komma till. Att efter Forza Horizon 4... Eller Forza Horizon-serien överlag. Sen 2:an nästan. Även om 3:an tog det verkligen upp några steg. Och 4:an verkligen är från någon form av perfektionism. Det är inte lika självklart att arcade racers har en självklar plats i mitt bibliotek nu efter Horizon-serien. För den är så pass överlägsen. Visst, det som är förbannat tråkigt med Horizon, det är ju att bilarna inte går sönder. Men det finns det ju andra spel för. Som till exempel Wreckfest, som jag pratade om det var i fjol då, när det kom till PC. Wreckfest är ju fantastiskt på det sättet. Just att det, där är hela konceptet att bilar går sönder, däck flyger i partikeleffekter och plåt knycklas till liksom. Medans Horizon-serien är ju det är ju speldesign i toppklass på något sätt. Så att det är ju, som jag likställde tidigare, den här att få kontrollen över Mario och göra första hoppet. Det är samma sak som att sätta plattan i mattan i ett Horizon-spel och bara burna iväg över vidderna. Så att, nej, det, jag har svårt att placera Grid. Det är kul, men det blir lätt tjatigt. Så att, ja, tyvärr. Tyvärr har Horizon-serien satt en standard som i mitt tycke är svår att matcha. Men ja, vi återstår att se. Jag är ju sugen på att fortsätta köra några lopp. Och är det så att det verkar som att det hugger tag i mig, Nemesis-systemet ökar på adrenalinet, ja, då kanske jag återkommer till Grid. Men tills vidare så det var inte vad jag såg fram emot, om man säger så. Ja, det var Grid. Nu tänkte jag att vi skulle ta och lyssna på Malcolms tankar kring NBA 2K20. Vad är det för spel?
Det är ett 2K Games-spel.
Just det.
Och spelet handlar om att man ska spela basket.
Just det. Vi blandade ihop NBA 2K och NBA Live, eller hur? Ja. Har du spelat NBA Live också?
Ja, det har jag. Lite.
Bra eller dåligt?
Helt okej.
Vilken skulle du säga, NBA 2K eller NBA Live? Vad är bäst?
NBA 2K. Hittills i alla fall.
All right, okej. Men, kom ihåg, vi kollade upp hur många NBA 2K-spel det har funnits i serien.
Ja.
Hur många var det då?
Det var 25 stycken.
25. Hur många av dem har du spelat?
Jag har spelat 1 innan.
Vilket då?
NBA 2K 18.
18. Varför ville du spela NBA 2K 20 då? Vad var det som var så spännande med det?
Ja, alltså, dels på grund av att jag gillar basket. Att spela liksom själv och så. Eller på skolan. Men också på grund av att jag gillade NBA 2K18 väldigt mycket.
Just det. Men hade, var det hela spelet NBA 2K18 som du spelade, eller var det bara?
Nej, det var bara ett, alltså det var bara vanliga modet när man körde mot varandra.
Mot varandra. Ja, just det. Okej, om man säger så här, vad var det du gillade med NBA 2K18 då, 18?
Jag gillade att man kunde spela med tjejer och inte bara med killar.
Mm.
Sen så gillade jag att det fanns, alltså man kan köra på, alltså street. Alltså
ja, sådana här bakom liksom gårdsplan.
Ja, och sen att, att man kunde bua med publiken när det var.
Vänta, va?
Ja, man kan säga, när det är så här, när någon har blivit foulad så ja. Blir det så här. Då får man free throw och då kan man bua med publiken om man har hemmaplan.
Vänta, då kan du trycka på en knapp.
Då kan jag trycka på knappen flera gånger så buar de.
Vad händer då då? Blir motståndaren?
Nej, då blir, nej men alltså.
Blir de psykade?
Alltså, på sätt och vis, ja. Alltså skärmen liksom skakar.
Aha.
Men jag vet inte om det påverkar datorn dock.
Men brukar du göra så att du knappar ja. Järnet på buknapparna?
Ja.
Och hoppas att det ska påverka?
Ja.
Det där är ju någonting, det finns ju inte i FIFA.
Nej.
Det borde de ha när man står, har frispark eller straff. Så man kan peppra på knapparna så blir det buande.
Eller straff borde vara, frispark i sig.
På straff, ja.
Och sen att man borde kunna klappa igång ifall det är, om man är hemmaplan och man har straff.
Ja, man klappar.
Eller man så bara.
Aha, just det. Som fri idrotts när de ska springa och hoppa, längdhopp och sådär.
Ja.
Ja, grafiken då? Du har ju berättat för mig att du inte tyckte grafiken var så bra.
Alltså, jag tyckte bara grafiken började förbättras på att spelarnas ansikten var inte så här, syndes, eller det syndes tydligt men inte så här. Så himla bra, så det såg inte liksom så verkligt ut.
Nej, just det. Men var det i NBA 2K18 eller i 20 då?
18.
I 18. Mm.
Och sen speciellt också med publiken.
Ja, okej. Okay. Kunde man bua i 18 också, va?
Ja, jag tror det.
Ja.
Ja. Men att liksom publiken såg, ja, det hade bara sudd i huvudet och bara. Man kunde inte se hur de såg ut. Alla såg exakt likadana ut, typ.
Men det där tänker jag. Är det bättre publik i NBA än i FIFA? Det är svårt att komma ihåg, kanske.
Det är svårt att säga. Jag skulle dock säga att FIFA är lite bättre än.
Trots att det är så mycket, många fler som sitter där, alltså. Jaha, vad tycker du? Är det bra musik i spelet då? I menyn och
sådär. Rätt så bör man bli peppad av det.
Mm-hmm. Vad finns det för olika spellägen i NBA 2K?
Det finns vanligt game mode.
Mm-hmm.
Alltså när man spelar mot varandra.
Mm.
Då kan man välja att antingen köra tjejer eller med killar eller street.
Mm. Är det riktiga lag eller påhittade?
Det är, på street är det två lag.
Ja.
Och så väljer man laget liksom.
Är det så att de trixar mycket som i volta-läget på FIFA?
Ja, det är liksom, det finns dunk som är liksom så här helt, som är omöjlig att göra i verkligheten.
Är du säker?
Ja.
Har du försökt?
Jag når inte ens korgen. Ja, men och sen så finns det. Sen så finns det My Career där man liksom skapar en egen gubbe och sen och sen spelar igenom en hel historia.
En historia som är Journey, eller?
Ja.
Har du testat det?
Nej, inte än.
Vad är det du spelar mest då?
Jag spelar mest My League, som också är en mode där man har, man kan antingen skapa ett lag.
Mm.
Eller köra med de lagen som finns.
Just det.
Och sen så ska man välja ett lag eller skapa.
Mm.
Och sen så ska man försöka vinna, alltså så här, championshipet.
Mm. jag tänker, du har ju typ, av de spelen vi har, som du har spelat, så är det ju oftast att du spelar typ Overwatch eller då FIFA.
Mm.
Eller PS. Men du har verkligen spelat mycket NBA 2K. Du såg verkligen fram emot NBA 2K.
Mm.
Och NBA 2K 20. Har det varit värt väntan ett helt år på den här NBA 2K 20? Känns det som att det är stora skillnader jämfört med 18? Det är ju ändå 2 år emellan.
Ja, det är ju stora skillnader. Men
vilka då?
Kommentatorerna hänger mer.
De gjorde inte det i 18 eller?
Nej. De hängde inte med så mycket, och sen så de snackade om en grej som hände innan.
Mm.
Och sen kan det bli orealistiskt ibland.
Ja, det håller jag med om. Då tas man ur lite av upplevelsen, det är sant.
Så kommentatorerna har förbättrats.
Mm.
Sen såklart grafiken.
Den är bättre alltså?
Ja. Mm. Alltså det är massor mer tydligare.
Mm.
Och det har kommit mer, alltså i vissa i publiken håller upp så här skyltar och så.
Mm. Mm. Jag har hört om att det finns massa så här kasinogrejer i NBA 2K. Så här Jack Vegas-maskiner och grejer. Man kan vinna saker. Jag vet inte hur det funkar. Det är ingenting du har sett.
I så fall är det nog på, vad heter det, i My Career i så fall.
Vadå? Är det ingenting du har sett eller?
Nej, eftersom jag inte har spelat. Men ifall du har hört om det så finns nu i My Career. För jag tror inte det skulle finnas något annat.
Nej. Hur många timmar tror du har lagt på det ungefär totalt då?
Hittills är det väl typ 6 timmar.
6 timmar?
6-7 timmar.
Har du tröttnat än?
Nej.
Inte? Okej. Okay. Vill du säga några sista ord om NBA 2K20? Innan vi rundar av.
Att jag tycker det är ett riktigt bra spel.
Ett riktigt bra spel. Okej. Okay. Ja, då får du tacka. Så får tacka vi dig, Michael, för att du hjälpte till här.
Okej. Okay. Hejdå.
Ja, precis. Vi får se om vi hör lite mer om NBA 2K20 i framtiden. Jag vet att Douglas också har satt tänderna i den här rackan. Men i vilket fall, jag var nyfiken på att höra lite mer från Malcolm om det. Så att där fick ni det. Sen är det så här att jag har ju spelat Neo Cab. Och det här är ett lir som jag tillsammans med Kristoffer Hejedal, Ida Lander och Arcade Berg, när vi snackade om E3 i somras, så noterade jag Neo Cab samtidigt som att jag noterade Nightcall. Nightcall har jag ju snackat om tidigare, taxispelet, det här noiriga. Och jag måste säga att Neo Cab är ett nytt, nästintill, alltså det är inte identiskt på det sättet, men det är ju ett taxispel. Som extremt, så att säga, dialogdrivet taxispel. Den stora skillnaden är väl att Neo Cab har, ja, för det första mer färg. Det har ju färg, så att säga. Nightcall var ju svartvitt, som en gammal serietidning. Och det fanns ju en extrem charm med den minimalistiska stilen också. Men Neo Cab, det känns på något sätt lite mer arbetat på. Och till skillnad från Nightcall, det blir direkt att jag jämför de här två, för det är omöjligt att inte göra det när de släpps samma år bara i ett par månaders tid. Men med Nightcall så är det väldigt mycket, så att säga, du ska lösa brott. Och därför så ställer du vissa frågor och pratar med de passagerare du plockar upp runt om stan. Och för att få in ledtrådar av varje natt. I Neo Cab så spelar jag istället som en... vad är det hon heter, protagonisten? Nu måste jag kolla här så att jag inte glömmer det. Det är Lina, just ja. Lina Romero, som jobbar för företaget Neo Cab. Och Lina Romero kommer till en storstad där hon vill... Där hon ska egentligen... Hon kommer från en mindre stad till en storstad där hon ska flytta in hos sin kompis. Och det här är en gammal bästa vän då, som hon inte har träffat på väldigt, väldigt länge. Och då kommer hon att jobba som taxichaufför parallellt med att, ja, som jag tolkar det, vilja liksom återetablera sin relation med sin gamla bästis. Och det här är ju lite i framtid. I den här framtiden så är det ett stort företag, ett big corporate bolag som äger allt princip från hotell till taxibolag och framförallt taxibolag. För att hon är väldigt, väldigt kritisk mot den här stora big corporation bolaget och det pratas mycket om i dialogen med sina passagerare. Medan det finns också en attityd gentemot klassiska taxichaufförer om att de förstör miljön och de är konservativa, de riskerar att köra på fotgängare på ett sätt som de här robotstyrda big corporate taxibilarna inte gör. Så att det ligger ett tema som snabbt etableras när hon pratar med sina passagerare om de till exempel tar upp att ja, det var första gången jag åkte en vanlig taxi på länge eller dylikt. Men Lina, hon träffar sin kompis när hon kommer in i den här stan efter att ha kört några körningar så att säga. Och sen så är ju då plotten att hon tappar bort sin kompis och då är det då en jakt efter det. Vart är min vän? Hur får jag tag på henne? Och så vidare. Och då, så till skillnad från Nightcall också, så är inte det här en sandlåda för taxichaufförer om man säger så. Där du plockar upp olika typer av passagerare lite på frist bevåg. Utan här känns det som att passagerarna du plockar upp är väldigt anpassade efter storyn. Du ska verkligen, okej, nu plockar jag upp den här passageraren. Och den här passageraren kommer att ta upp det här och det här och det här. Så att jag kan förstå lite mer av vart min bästa vän har tagit vägen. Så allting känns, det känns mycket mer regisserat. Och det finns liksom inte så mycket. Visst, man ska hålla koll på bensinen, man ska se till att tanka och såna här prylar. Men i det stora hela så känns det som en väldigt, vad ska man säga, en interaktiv novell på många sätt. Det är klart, det finns moment av där jag får välja hur jag känner. Det här är skitskumt. För att en grej med valen man gör, det är ju såklart att du kan välja att svara antingen sarkastiskt eller ironiskt eller trevligt eller oschysst och elakt. Beroende på vad du har för dialog med vilken typ av person du skjutsar. Men här kan du ovanpå det välja om du tycker någonting. Och då är det liksom inom asterixer så att du säger ingenting. Utan det är så här, du tycker att passageraren försöker luras. Eller du tycker att passageraren är snäll. Så att man ska sätta liksom ett mood hos Lina medans hon kör. Och det enda jag kan tolka varför det här finns, det är för på grund av ett annat system, vilket också, jag vet inte hur mycket det påverkar än, men så här, Lina får tidigt i spelet ett armband som lyser enligt i olika färger, där maxfärgerna i varje spektra är röd, grön, blå och gul. Och har man gjort en sån här diskanalys som många bolag köper och lägger ner stora pengar på för att man ska profilera sina anställda och veta hur man kan jobba bra tillsammans och liksom effektivisera produktionen. Precis på samma sätt här så är hon då, när hon känner sig upprymd och glad och inspirerad, då lyser den knallgult. När hon känner sig vredesmod och arg, liksom, då är den röd. Och när hon är lite nere och vemodig och ledsen, då är den blå. Och när hon är lugn och balanserad och bara likgiltig, då är den grön. Liksom. Så att det är en diskanalys rakt av på något sätt. Även om diskanalysen menar att blå är pragmatisk och sådana här saker. Men det är åt det här hållet i alla fall. Och det intressanta är då att beroende på hur jag säger, eller alternativet jag väljer att Lina ska känna sig efter, så tror jag att det påverkar också hur då uppenbarligen hon mår. Och hur den då lyser. Och i den här världen, alla som har en sån här manick på sig, syftet med den är att alla du pratar med och interagerar med direkt ska veta liksom, okay, vilken nivå är du på just nu. Så alla dina passagerare när du sitter och kör den här taxin, om den lyser knallrött, då vet ju de att du, oavsett om du håller masken, så är du asförbannad. Eller om den lyser grönt, då vet de att de basically kan säga vad som helst till dig för att du är lugn och harmonisk just nu. Ja, så att det finns många sådana här intressanta dialog moment som jag skulle, som jag vill utforska ännu mer. Neocab tror jag inte att jag har spelat så värst länge. Jag ska kolla här exakt så vi ser. Med några timmar suttit den ut på sena kvällar. Det är ju, jag gillar att det finns animationer. Det finns ju bra många fler animationer här än vad det finns i Nightcall till exempel. Så det gör ju mycket. Ja, precis. Jag har bara tryckt 2 timmar av Neocaben. Jag vet inte hur långt det är, om det finns flera olika stories och dylikt. Men oavsett vad så är det ju ett spel som är right up my alley. Inte minst efter att ha haft så fruktansvärt mycket ut av Nightcall. Så att, ja, Neocab ute på Steam. Jag tror att det finns på Apple Arcade också. Jag spelar på PC. Ja. Ja, Neocab. Bra grejer. En sak som är riktigt bra är att de är otroligt skickliga på att när man sitter, att sätta rätt pronomen. Och det är ju någonting som Nilina sitter själv i bilen och när man så att säga läser vad hon tänker. För så är det ju liksom, berättelsen drivs fram med textbubblor och då får man ju se vad hon tänker till exempel. Och då finns det en icke-binär person som man plockar upp som har en hittills ganska stor del av liksom flödet av berättelser som har hänt. Det är en passagerare som har blivit påkörd av en sån här corporate taxi. Och de tar inte hänsyn, de har en krockstatistik som är under 0,2% eller vad det nu är. Och den statistiken, den tar tydligen bara in statistik från hur många gånger de här robottaxisbilarna krockar med varandra. Den tar inte hänsyn till om de kör på fotgängare. Så att, återigen, det är de här big corporate, bryr sig inte om oss små. Och den här, jag kommer inte ihåg vad han heter, men det är i alla fall en icke-binär person som jag plockar upp. Och hela tiden då när Lina sitter och tänker och funderar på, okej, hur ska jag liksom reflektera här? Och vad ska hen tänka om det här? Eller vad ska hen göra om jag säger så här? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så skrivs det ut då med they. Som är då den engelska motsvarigheten då till hen, till exempel. Så de är väldigt, det är skickligt på ett sånt sätt. Och det är ju verkligen, det gestaltar ju en framtid där, ja, men till exempel könsbegrepp inte är lika relevant eller konservativt laddat som det kanske är idag i många delar av världen. Så att, ja, det etablerar också en sån här skön, vad ska man säga, lite cyberpunk vibe över det hela. Framtid och neon. Neocab. Ja, ungefär så. Så det tycker jag, det är ingen snack. Alltså Neocab, det är ju till skillnad kanske från då Grid. Grid kan jag rekommendera om du inte har spelat racingspel och trivs med Grids formula. För det är bra körmekanik och grejer. Utan tvekan. Men det är just att det, har du spelat Forza Horizon 4 eller 3:an och känner att det är liksom din standard idag, då har jag svårare att rekommendera Grid. Och är du ute efter ett riktigt bra smash-spel, alltså där man smashar bilar och krockar och grejer, men då skulle jag nästan rekommendera Wreckfest istället. Så att jag har svårt att rekommendera Grid, men det är ju verkligen, ja, smaken är smaken. Det finns i alla fall mycket köra bil i Grid och det är alltså i stunder otroligt snyggt. Ska vara, flyta bättre på PS4 Pro faktiskt. Även om upplösningen är bra mycket högre på en Xbox One X där jag spelar. Men på Xbox One X så droppar den ner till kanske 45 frames lite då och då när det är mycket som händer på skärmen. Och det gör det inte lika hårt på en PS4 Pro. Ja, PC är väl smärtfritt som det brukar. Men Neocab kan jag å andra sidan verkligen rekommendera. Det är ju, ta bara kolla någon trailer så får du en bra känsla över vad det är. Men det är verkligen ett laid back spel. Om man så, ja, men kryper upp med en kopp kaffe eller en varm kopp choklad eller favorittet och kör liksom någonting som är väldigt, väldigt narrativt storydrivet. Ja, bra grejer. Ja, och NBA 2K20, det hörde ni ju själva. Bra spel, tycker Malcolm. Jag har inte spelat så mycket. Men det får bli allt för den här gången, hörni. Om ni inte ser oss på Twitch där jag nu förmodligen kommer fortsätta jaga high scores i Lonely Mountains Downhill. Ja, men då ser ni oss på sociala medier där vi kör på för full rulle. Och musiken som vanligt, La Villa Tulus, Swan River. Omslaget, fantastiska Jesper. min bror då, som har gjort i ordning även denna gång. Så tills vi hörs igen, vilket inte är långt kvar. Jag kan säga det redan nu. Nästa avsnitt, då kommer vi snacka Lonely Mountains Downhill tills vi storknar. Så att se fram emot det. Det kommer att släppas den 23. Ha det super tills dess, så hörs vi. Tja! Thank you.